En del av er är nytillkomna och kommit under dagen idag. Och jag har ett par gånger förut undervisat lite grann om detta med befrielse från andemakters betryck. Och det är väl lite svårt att sammanfatta det jag har sagt, utan vi fortsätter och jag kommer att göra några återblickar under undervisningens gång. Det är så här med undervisningen om andemakter inom Guds församling, inte andemakter i församlingen utan undervisning i församlingen om andemakt, att den har sina konjunkturer, kan vi säga. Långa tider är det knäpptyst. Och sen talar man nästan inte om annat ett tag. Och sen är det tyst ett par århundraden igen. För sista gången som det talades om andemakter, det var väl på 1600-talet skulle jag tro. Under häxprocessernas tid. Och det spårade ur i så mycket galenskap. Att vi fick hela upplysningstidens filosofi efteråt som en motreaktion. Avkristningen av Europa i stor utsträckning. Och kyrkan tappade fullständigt all form av undervisning i detta ämne. Och det kanske är så här att ingen del av den kunskap som Bibeln ger oss är så svår att förvalta på rätt sätt. Ingenstans kommer man in i en sån malström, en sån virvel av frestelser och påverkningar så när man börjar tala om det här. Likväl är det så att eftersom Bibeln gör det och eftersom vi nu så att säga i ett årtionde och drygt det till och med i västerlandet haft en högkonjunktur på den här undervisningen, så har det varit min målsättning de här dagarna att försöka göra någon sorts summering av vad som har sagts. Att försöka testa lite mera mot Bibelns budskap. Har vi verkligen varit bibeltrogna i det vi har sagt? Och har det vi sagt verkligen stämt med erfarenhet? Ty jag vill mena att vi har fått många problem på halsen. Just därför att vi har undervisat på ett överfrimodigt och delvis felaktigt sätt i dessa stycken. Vi har fått mycket onödig splittring. En och annan har till och med missförstått budskapet så till den grad att man sagt att alla problem skulle lösas med andeutdrivning. Om det även gäller benbrott vet jag inte, men i stort sett alla andra. Och då har man gått mycket för långt. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar, säger Herren. Så möjligtvis är det en fjärdedel av vår tjänst. I läkedomens ärende, så att säga. Det är inte ovanligt när man sitter i ett själavårdssamtal och en människa har lagt fram sin situation och kanske måste säga om den själv att jag begriper väldigt lite av det här. Eller som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 7, jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Ty så är det ju med de flesta problem och de flesta situationer i vårt inre som vi inte omedelbart kommer till rätta med. Förr eller senare kommer ju den där hjärtesucken ur oss. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Och när man har kommit till det konstaterandet är det mycket vanligt i själavårdssamtal numera att det också kommer en liten nästan ängslig suck. Är det kanske en andemakt? Somliga svarar alltid ja på frågan. Andra svarar alltid nej på frågan. Och sen finns det kanske en vet-inte-kategori också. Och till den vill jag nog sälla mig. Inte därför att jag tror att det aldrig kan vara andemakter som plågar människor. Utan därför att jag utgår ifrån att jag inte vet. Inte förrän Herren talar om för mig att det är en andemakt, så vet jag att det är en andemakt. Därför att Bibeln ger mig inget mandat till att springa omkring och säga till folk i alla lägen att detta måste vara en andemakt. Och inte förrän jag får klartecken om att just i detta fallet har jag framför mig en människa som plågas av andemakters betryck. Inte förrän då är jag villig att säga, ja, det tror jag faktiskt i ditt fall. Nu är det emellertid så här att eftersom jag hävdar att jag tror att vi i, ska vi kalla det normalfallet, inte vet om det är så här eller ej, så kan det ju tyckas då som att jaha, men då sitter man ju där med skägget i brevlådan. Då vet vi ju faktiskt inte hur vi ska bära oss åt nu. Utan det måste ju vara den viktigaste frågan, den första frågan vi måste få svar på innan vi gör någonting annat. Och då får vi väl be och fasta några veckor och se om Herren svarar. Nej, tack och lov, så fungerar det inte. Låt mig repetera något av vad jag sagt förut. Johannes 8 kapitel och 31 vers. Till detta tycker jag nästan är det viktigaste av allt jag har att säga under detta ashram. Man kan nämligen slå två flugor i en smäll. Det är ganska vanligt att man gör som själavårdare. Ibland vet man inte om att man gör det. Men det finns goda grunder för att förvänta att man ska kunna göra det. Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synd. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Sanningen ska göra er fria. Och det är så finurligt inrättat, förstår du, att om det nu rör sig om andemakter och sanningen kommer in, så blir man fri från dem. Och om det här inte alls är ett andemakters problem, utan det handlar om att man har trasslat till sitt liv på annat sätt, för det har vi ju goda möjligheter att göra, och så kommer sanningen in, och så befriar sanningen oss i vilket fall. Det är samma medicin för båda åkommorna. Det är väl fint. Och den är dessutom väldigt riskfri om man bara administrerar den med barmhärtighet. Det måste man alltid göra. Vi måste alltid ha som förebild Jesus samtal med kvinnan i Sykar. Åh, så finkänslig han är. Han går inte runt det som är problemet i hennes liv. Men åh, så taktfull han är. Åh, så barmhärtig. Sanningen gör henne fri. Hon rusar inte in i stan. Kom och se en man som inte har sagt allt vad jag har gjort. Det har ju ni hållit på med i alla år. Utan hon säger: kom och se en man som sagt med allt vad jag har gjort. Monica, han är Messias. Jo visst, den barmhärtiga sanningen, den befriar. Och det kan ju många gånger vara så här i ett själavårdssamtal, att man ganska tidigt, nästan innan man börjar att samtala, vet var skon klämmer någonstans. Till Herren kan ju ge en liten fingervisning i förväg. Sen sitter man kanske där som själavårdare och låter samtalet löpa tills dess man får en chans att säga det man har sett på ett barmhärtigt sätt. Det är viktigt. Att man är barmhärtig. Att man är finkänslig. Utan att sudda ut sanningen. Det är den stora konsten. Och medan man gör det behöver man inte så mycket bekymra sig om ifall detta är en andemakt eller ej. Det är en fråga som är på ett sätt felställd. Och felställda frågor brukar leda vilse. kör vi fast på den och ska ha svar på den innan vi går vidare, så kommer vi ofta inte vidare. Utan då blir det ofta de här tvärsäkra och lite fyrkantiga svaren att allting är andemakter eller att ingenting är andemakter. Vi får ha möjligheten öppen, men vi är inte speciellt intresserade av att få svar på frågan, utan vi är intresserade av frågan: vad är det nu för en sanning, en barmhärtig sanning, som jag kan få överbringa med den helige andes hjälp för att hjälpa människan att ta ett steg mot friheten? Det är härligt. Biverkningsfria mediciner, underbart. Och det betyder alltså att vi behöver inte bekymra oss. Skulle det under samtalets gång och under verksamhetens gång visa sig att det är en andemakt, så är vi inte oförberedda, vi blir inte tagna på sängen, vi blir inte rädda heller. Men det hela går inte ut på att få svar på frågan om det är andemakter eller ej, utan vilken sanning är det Herren vill ge idag? Vi ska läsa i Markus evangeliet i det fjärde kapitlet. Där finns en text som jag tycker är så härlig. Det är faktiskt Markus sätt att återge liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Och vi ska inte läsa om alla åkrarna, utan vi ska faktiskt bara läsa om en enda. Vi läser tredje och fjärde verserna, sen hoppar vi till 14 och 15. Markus 4 och 3. Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i det. Fåglarna är här en bild på andemakterna. Och Herrens ord är ju också en bild på all sorts välsignelse som kan komma oss till del ur Herrens mun. Ja, men det är ju inte bra att de kommer och pickar upp kornen här som är sådda, säger vi. Och så går vi hem och skaffar oss ett stort rött skynke. Och så står vi så här och flaxar med det där skynket. Och låter det då så flaxar kråkorna iväg i slag. Ett litet varv runt. Men när vi har flaxat färdigt med vårt skynke, så kommer de ju igen. Och det här kan du ta som en liten bild för detta som man kan se ibland, där Guds församling blir överenergiska med andeutdrivning. Där allting löses med förbönsköer. Äktenskapliga problem, samarbetsproblem på arbetet, allt löses med förbönsköer och andeutdrivning. Då kan man se ibland dramatiska men väldigt kortvariga effekter. Och folk kommer tillbaka 3 dagar senare och säger att jag var så underbart hela de 2 dagar, men nu är det likadant igen. Ja visst, man har schasat bort fåglar. Men de kommer ju tillbaka. Ja. Då ska jag ge ett råd. Vet du hur man gör? Jo, man lägger det där röda skynket ifrån sig, så går man hem och hämtar spaden istället. För problemet är inte fåglarna, utan problemet är att marken är så hård. För den dag det går att mylla ner kornen, då flyger fåglarna sin väg. Då finns det ju inget att hämta längre, och dessutom gror ju kornen då, och det är det hela går ut på. Så spaden är bättre än det röda skynket. Den slår 2 flugor i en smäll. Märker ni det igen? Ty om jag inte gräver ner kornen, så gror de inte. Då blir det heller inget varaktigt resultat. Och när de blir nedgrävda och får chansen att gro, så tycker fåglarna att ja, här är ju inte mycket att hämta, vi får söka oss någon annanstans. Och så är problemet löst. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och det är vad som sker ofta i en människas liv när man får överbringa den barmhärtiga sanning. Han var full av nåd och sanning som Herren vill ge till en betryckt och lidande människa. Då myllas kornen ner och fåglarna flyger sin väg. Var det inga fåglar så var det inga fåglar, men var det fåglar så flyger de sin väg. Behöver vi inte befatta oss med fåglarna. Det är en underbar biverkan med spaden. Fåglarna flyger i alla händelser. Här finns inte mycket att hämta. Så sanningens spade rekommenderas in till dess att du får en visshet om, alltså en specialorder från himmelen om att detta är en andemakt. Den får du lov att tillsäga att den ska gå. Jag måste säga att sen jag började arbeta på det sättet så har jag inte sett de biverkningar av andlig befrielse som jag såg under de åren då jag var väldigt rakt på, pang på rödbetan som vi säger. Ty då kunde både ett och annat hända, sånt som jag inte önskar ska hända. Det blir mera som att laga en radio med en hammare, om ni förstår vad jag menar. Vi ska läsa ett par texter som syftar tillbaka lite grann på den undervisning jag hade igår förmiddags. Apostlagärningarna 7 ska vi gå till och snappa ett uttryck som Stefanus använder när han håller sitt försvarstal inför Stora rådet. Apostlagärningarna 7, vers 36-38. Där syftar han på Israels uttåg ur Egypten och så säger han så här: det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var Mose som sa till israeliterna: en profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era bröders led. Det var han som i folkförsamlingen i öknen förmedlade till våra fäder det som ängeln talade till honom på Sinai. Han tog emot levande ord för att ge den vidare till oss. Vi var inne på detta, vi läste i Hebreerbrevet igår om Jesus, att han blev en liten tid gjord ringare än änglarna. Och att lagen, sägs det på några ställen i Nya testamentet, överlämnades inte direkt av Gud utan av änglar till Mose. Och att det betydde att hela skapelsen blev lagd under änglars herravälde på ett sätt. Det är inte alldeles tokigt när djävulen ska fresta Jesus i öknen och säger att åt mig har den makten blivit given. Han är inte ensam. Det finns så att säga både ljusets och mörkrets änglar. Men lagen har med änglarnas herravälde att göra, säger nu Stefanus. Och det säger han lite tydligare längre fram, 51 versen. Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte har hållit. Det betyder så här att en människa som inte står under nåden utan som står under lagen kan så att säga på grund av lagen få mörkrets andemakter till härskare över sig. Och de har då rätt, de har lagens rätt att råda över den människa som till exempel medvetet väljer synd i sitt liv. Vi tog det exemplet igår, första Samuelsboken 14 och 16. När Guds ande hade vikit bort från Saul kom det en ond ande från Herren. Och vi tycker det där uttrycket från Herren låter väldigt konstigt. Men Paulus ger oss en liten inblick i det här i Galaterbrevet. Vi ska läsa den texten också för att försöka förstå det här. Nittonde versen, tredje kapitlet, Galaterbrevet. Så ska jag strax med lite praktiska exempel förklara det här som är ganska hårdsmält teologi. Galaterbrevet 3 och 19. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Förmedlaren är, så vitt man kan förstå, Mose här i sammanhanget. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakning tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Tuktomästare till Kristus står det väl i gamla översättningen, gör inte det? Någon som har 1917 istället för övervakare tills Kristus kom. Uppfostrare. Paulus för det här resonemanget vidare. Vi hoppar till fjärde kapitlets första vers. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna, men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen, och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och han ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Här tar nu Paulus en liknelse från dåtidens, vad ska vi säga, rikemansvärld. Fria, rika, självägande människor, de hade ofta en slav som uppfostrade barnen. En sorts informator eller vad vi ska kalla det. Och så länge barnet var barn så stod slaven över barnet. Men när barnet blev vuxet och myndigt så hade slaven inte längre något att säga till om över barnet, utan då var det ju barnet som ägde slaven, så att säga, då hade han blivit vuxen. Och på detta sättet beskriver nu Paulus änglarna under gammaltestamentlig tid som uppfostrare, en sorts mänsklighetens uppfostrare som ska göra det, som ska föra människan fram till den punkten där hon längtar efter frälsning ifrån Jesus Kristus. Och för att uttrycka det här lite enkelt och lite praktiskt. Om vi antar att vi tillåter en synd i vårt liv. Vi behöver inte göra den, men vi väljer att göra den. Och vi väljer med berått mod att göra den. Till en tid har vi som regel valmöjlighet att göra eller inte göra. Men en dag är det som en fälla rasslade ner. Och vi har inte längre valmöjlighet. Vi antar att du börjar pigga upp dina fredagskvällar med en 75a brännvin. Det går ju bra till en tid. Ganska länge kan du bestämma om du ska köpa ut ytterligare en 75a eller ej. Men en dag är du fast. Ja visst, säger denna världens vis och kloka, kroppen har anpassat sig till drogen. Ja, men det går lika bra med drogfria synder så att säga. Jag glömmer aldrig den gången jag fick sällskap på tåget med en man som hade varit spelgalen på Åbyfältet. Vi kommer att prata om det där, därför att jag bodde då alldeles intill Åbyfältet. Och han berättade då om hur han fick formliga abstinenssymptom när Åby stängde för sommaren. Och han inte kunde stå där och satsa pengar på kusar som sprang runt. Då fick han svettningar och darrningar, ångest och skakningar. Och det enda som kunde lösa det var att han åkte till Täby eller till Solvalla eller till något annat ställe där det rusade hästar. Och han berättade sen att han hade ungefär 2 år lång avgiftningsperiod. Då han alltså kom ut ur det här beroendet. När vi väljer något som är ont, så har vi till en tid makten att välja eller välja bort. Och rätt vad det är kan vi förlora den makten. Jag tror att vi kommer in under väldet av en tuktomästare till Kristus. Jag tror som regel att Gud inte vill att vi ska synda på halvfart. För då tröttnar vi aldrig på synden. Utan väljer vi att synda på halvfart, så säger Gud: kom hit lille vän, så ska jag ge dig synden på helfart. Därför att då kommer du att få så mycket biverkningar av ditt levande att du en dag kanske ropar till mig om hjälp. Tuktomästare till Kristus. Det här har man god anledning att ha klart för sig. Därför att om en människa nu verkligen skulle visa sig vara plågad av en andemakt. Och jag säger nu inte att alla former av tvångsmässigt beteende har med andemakt att göra. Jag kommer strax till det. Men om det skulle vara så är det liksom ofta inte bara att gå rakt på sak och säga till alla fåglar att flyga sin väg i Jesu namn. Utan lite grann måste man ställa sig frågan: hur fick de chansen? Hur blev de insläppta i denna människas liv? Och då, när man börjar leta efter det, så kommer det kanske en sanning i dagen. En synd som måste ångras och bekännas inför Gud. Och när man ångrar och bekänner den, så blir man fri. Och då kanske det inte behöver bli så mycket tal om andemakter. Det behöver inte bli såna här långa seanser där man jagar folk runt och välter möbler och slåss och kämpar och fäktar och ropar till andemakter så att man nästan är hes som en korp efteråt. Utan när den synd är bekänd, som andemakten så att säga skulle tukta bort, så kan man säga till honom: nu kan du gå i Jesu namn. Och han gör det. Jag vill ge ett exempel. Jag blev kallad en gång till ett sammanhang för att hålla bibelstudier. Och i skaran av människor som lyssnade, så fick jag se en som såg ut som en personifikation av den stora depressionen. Hon såg så fruktansvärt olycklig ut så det skar i mig. Jag kunde nästan inte hålla mitt bibelstudium. Och jag frågade lite försiktigt pastorn i lokalen: hur mår den där kvinnan? Ja, hon mår dåligt. ska du veta. Ja, jag ser det. Hon har varit deprimerad länge. Hon har legat inne på sjukhus och det var det ena och det femte. Och den gången gjorde jag något som jag inte har gjort många gånger i mitt liv. Jag gick fram och erbjöd mina tjänster. Därför jag har som grundregel att vänta tills en människa ber om hjälp. För om en människa ber om hjälp så kan man fråga om allt. Men har man trängt sig på så kan man inte fråga om allt. Och då kanske man ser sanningen och får aldrig chansen att säga den. Men den här gången kände jag en inre maning att jag skulle ta kontakt med henne. Så att när bibelstudierna avslutade och kaffet var urdrucket så gick jag fram och frågade henne: hur mår du? Du ser ut att må så dåligt. Och vi fick ett samtal en stund och hon berättade om sin djupa depression. Och just i hennes fall fanns det en nära anhörig som hon egentligen var djupt besviken på. Och vi fick lyfta fram det här. Och jag fick berätta för henne att förlåtelse är inte att låtsas som något inte hade hänt. Utan det är att tala ut med sin himmelske fader om hur besviken man är. För att han ska lösa en från besvikelsen och förlåta ens egen vred. Och hon förstod vad jag menade. Och talade ut med sin himmelske far. Och sen sa jag bara. Lugnt och stilla. Depression försvinn i Jesu namn. Och hon flög upp i stolen när hon satt. Det var något som lämnade mig, sa hon. Ja, sa på Västra Göteborgska, det var enda meningen det. Nu visade det sig att det fanns något i hennes liv som kunde lämna henne. Och med det kan vi inte vända på problemet och säga alla depressioner ska lösas genom att man driver ut en andemakt. Lika lite som man kan säga att alla depressioner ska lösas genom att man förlåter sina några nära anhöriga. Det finns ett dussin pålitliga vägar in i depressionens värld och den ena är inte lik den andra. Så vi kan inte gå efter några fyrkantiga tabellkunskaper här. Men så var det i det fallet. Och jag är övertygad om att det blev så lätt att lösa henne just därför att det som hon måste göra upp med sin himmelske far. Det hade hon gjort upp. Kom ihåg ett annat, nästan mera drastiskt exempel. En ung man ringde och jag hade aldrig träffat honom, visste inte alls vem det var. Och han inledde samtalet omedelbart, rakt på med frågan: hur blir man av med en demon? Ja, så det är inte så lätt att stå i telefon och säga. Ja, du förstår att så nämnde han namnet på någon predikant. Predikant XYZ har sagt att jag har en ångestdemon. Ja, sa jag. Drev han ut den då? Nej, de höll på en stund men det gick inte. Så nu mår jag väldigt dåligt. Och det är ju risken när man börjar tala om för folk i oträngt mål att andemakter är ofärd. Jag tyckte jag fick ett kunskapens ord från Herren. Så jag chansade lite grann. Och så sa jag: hur skulle det vara om du förlät din farsa? Och då hördes det en flämtning i andra änden. Och så sa han: det går inte. En tid senare fick vi möjlighet att sammanstråla. Och vi hade mycket att be till Gud om när det gällde hans förhållande till sin far. Men när han under tårar hade fått lägga fram allt och tala ut om allt, om sin bitterhet mot pappan, så sa jag bara lugnt: ångest försvinner i Jesu namn. Och precis detsamma hände som med den här kvinnan. Han rätade upp sig och sa: nu blir jag fri. Ja, sa jag. Man måste göra upp sin sak med Herren först. Sanningen ska göra er fri. Och jag är övertygad om att hade jag inte sagt ångest försvinner i Jesu namn, så hade han varit fri ändå. Ty fåglarna ger sig av så småningom om de inte får något att äta. Då kan du ju tycka så här att ja, men då behöver ju ingen undervisning om andemakter. Det här är ju bara tidsspillan att vi håller på och pratar om sånt här. Ja, inte riktigt. Vi ska titta i Markus 5 kapitel. Från början där. De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte." Jesus hade nämligen just sagt åt honom: "Far ut, du mannen, du orena ande." Nu frågade han: "Vad heter du?" Mannen svarade: "Legion heter jag, för vi är många." Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergsluttningen. Andarna bad honom: "Skicka bort oss till svinen, så kan vi fara in i dem." Det lät han dem göra, och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det, och de drunknade i sjön. När vi började få undervisning om befrielse från andemakter i slutet på 70-talet, så var den här berättelsen väldigt stilbildande. Jesus samtal med demonerna, att han frågade dem om deras namn och så vidare. Det stod i alla böcker med någon självaktning om andlig befrielse på den tiden. Att man skulle provocera andarna tills de började svara, och då skulle man fråga dem om namnet, och sen skulle man med dunder och brak driva ut andarna ur genom att nämna dem i namn. Och det är riktigt att det kan ibland bli nödvändigt att göra så. Men som jag antydde nyss, så finns det som regel lugnare sätt att göra en människa fri. Nu finns det något i den här texten som är viktigt och värt att ta vara på. Och det är detta att mannen vistas bland gravar. Det här är alltså en man som har sysslat med okulta ting, helt säkert. Och när det gäller människor som varit djupt inne i okultism, så är det inte alltid möjligt att befria en människa på ett sådär snyggt och städat vis. Utan då blir det ibland ungefär som det berättas här. Och i de lägena är det som regel nästan nödvändigt med just auktoritativ befallning över andemakter. Jag har funderat en del på vad det beror på. Och tror, misstänker, gissar att det är så här. Att i de flesta okulta sammanhang måste man göra någon form av överlåtelse till de andemakter som man vill ha att göra med. Ett medium måste göra en överlåtelse till sin guiding spirit, till exempel. Och ska du syssla med transcendental meditation, så måste du göra en överlåtelse till Guru Devs ande. Först har man två föredrag som i nykter belysning talar om hur fint det är att meditera, och kreativ intelligens och alla möjliga såna här blubb-termer som man rör sig med. Sen så får man till sig att ta med sig en näsduk, en frukt och ett ljus eller vad det är, och så infinner man sig, och så kan man få sitt mantra, och då får man delta i en hinduisk religiös ceremoni där man på sanskrit får överlåta sig till Guru Devs ande. Och varför man behöver göra det när det är en avslappningsteknik, det kan man ju verkligen fråga sig. Men det är en överlåtelsehandling. Och det finns ofta överlåtelsehandlingar i människors liv när de har gått in i det okulta. Och därför är det inte alltid så lätt att bara lösa en människa genom att föra fram den sanning som kan göra honom eller henne fri. Utan ibland blir det så att det blir jobbiga tillställningar. Och jag ska citera ett tillfälle jag har varit med om. Och gör det därför, bland annat därför att det blev ett väldigt väsen i tidningen om det här så småningom. Och den kvinna som det handlar om trädde själv fram och gav en ganska utförlig intervju. Så jag berättar inte mycket mer än vad hon gjorde offentligt. Det här handlar om en kvinna som hade sysslat med satanism. Och som alltså hade skrivit en överlåtelse till djävulen med sitt eget blod. Med tiden började hon må väldigt dåligt. Och det är kanske inte att förundra sig så mycket över. Och så sökte hon hjälp. Och hon gick från den ena prästen till den andra, för hon visste att hon skulle gå till en präst. Hon gick från den ena pastorn till den andra, och det var ingen som vågade ta i det här. Till sist hamnade hon hos en mycket frimodig präst som stämde möte med henne i sin kyrka söndag klockan 2 var det väl, tror jag. Och samma söndag när vi kom hem ifrån högmässan så ringde telefonen, och då var det denne präst som förklarade att det kommer hit en flicka om en stund som jag har lovat befrias i Jesu namn, och jag vet inte hur man gör. Så han var ju verkligen frimodig. Och jag fick i all hast slänga i med middagen och åka dit. När jag kom dit så befann de sig i ett halvstort rum med tegelväggar. Och flickan rusade runt i rummet och dunkade sitt huvud i stenväggarna. Och hon var så stark. Jag är ju ganska pinglig som ni ser, så min muskelstyrka är inte mycket att komma dragande med. Men han är en ganska saftig bit, den andra killen. Och hon, en liten späd tös, släpade oss runt i rummet med våldsam fart. Och vi försökte ju på allt sätt att hålla i henne så att hon inte skulle fortsätta att slå huvudet i. Det var sedermera det som gjorde att den här prästen blev anmäld för domkapitlet, därför att det fanns människor som ansåg att han hade misshandlat henne, och det hade han inte gjort. Så småningom lyckades i alla fall få kontroll över det här. Men då skulle vi alltså börja att lösa henne. Och då visste jag med mig detta, att vi måste ha kvinnan till att stå under nåden. Ännu så länge står hon under lagen, därför att hon har övergett Gud och skrivit ett avtal med djävulen. Hon måste stå under nåden. Vad säger då skriften? Inte för att Gud är en millimeteradvokat, men djävulen är det. Han heter inte åklagaren för ingenting. Han är en lagvrängare, en lagridare kanske ska säga. Vad säger då skriften? Jo, den säger: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så jag sa till henne: du måste åkalla Herrens namn. Och jag föreslog: det räcker med att du säger Jesus, hjälp mig. Och hon svarade långt om länge: räcker det inte med de två sista orden? Jag kan inte säga det första. He? Det är det första ordet som det hela går ut på. Du slipper de två andra, men det första måste du säga. Och om jag minns rätt, det tog ungefär 2,5 timmar att få henne att säga det. Hon blev helt blåst i huvudet. Totalt tom i bollen. Tungan gick i alla möjliga väderstreck, men absolut inte i det som gjorde att man kunde säga Jesus. Men till sist, när vi hade bett för henne i flera timmar, så kom det. Och då kunde vi börja säga till andemakterna att försvinna. Det finns ju många rörelser som laborerar med överlåtelser. Om du ska bli frimurare så måste du ha gjort en överlåtelse. Så är det ju med många ordenssällskap, att man gör en överlåtelse. Och tid efter annan så kommer det ju i kristna medier ofta en massa diskussioner om huruvida tempelriddare och frimurare och så vidare är okulta sammanslutningar eller ej. Ja, eftersom det är hemliga och slutna sällskap så kan man ju inte så noga veta. Men en sak kan man veta: ingen kan tjäna två herrar. Har du överlåtit dig åt två håll så är det en för mycket. Det kan du veta. Om vi återvänder till, ska vi säga, mera sedvanliga själavårdsfall, så är det, som jag sa i början, ganska vanligt att människor just inför tvångsmässiga tankemönster, tvångsmässiga handlingar, tänker: detta är väl en andemakt. Men i regel rekommenderar jag alltså att man söker den sanning som gör människan fri. Och det ska räcka. I normalfallet räcker det. Om vi till exempel tar ett sånt tillstånd som alkoholism, så kunde man ju tänka att ja, här måste ju finnas åtminstone en alkoholdemon. Den driver vi ut och så är väl saken i stort sett löst. Ja, det finns många som har försökt och resultatet är inte uppmuntrande. Därför att det är så mycket annat i en sådan människas liv som måste justeras. Sådana som missbrukar droger är ju mästare i att ljuga för sig själva och för sin omgivning. Och om inte en sån människa så att säga får lära sig att tala sanning för sig själv, så är det ingen idé att driva ut andra. Det blir bara som att kasa fåglar, även om det finns några. Många har ju vant sig av med att arbeta. Inte alla, men många. Många är ju mästare på att utnyttja hela socialsystemet för att slippa lyfta ett finger. Jag såg en uppgift i Göteborgsposten för ett tag sedan att varje A-lagare i Göteborg kostar 250 000 om året. Och det blir uträknat på de som betalar skatt i Göteborg, så blir det 8 000 per skalle. En sån här människa måste ju också få hjälp till att verkligen stå under nåden. Missbrukare har ju ofta oerhörda skuldkänslor. Och när den verkliga ångesten och rubelsen kommer över dem. Åh, vad viktigt det är att man får predika syndernas förlåtelse, syndernas förlåtelse och syndernas förlåtelse. Ingen andeutdrivning kan ersätta detta att i tro ta emot syndernas förlåtelse. Många människor lider av olika kontrolltvång. Till exempel tvånget att koka allt matporslin i 2 timmar. Eller tvånget att duscha varje dag, 2 timmar morgon och 2 timmar kväll. Detta är inte så ovanligt och naturligtvis oerhört handikappande. Vad är det för en sanning som sådana människor kan behöva få upptäcka? Jo, det kan vara detta att livet är inte till för att kontrolleras. Den som kokar matporslinet i 2 timmar gör det för att om möjligt skydda sig för infektioner. Och den som tvättar sig och tvättar sig och tvättar sig har ju på något sätt för sig att om jag håller på tillräckligt länge så ska jag bli så ren så jag blir ren ända in. Det är kanske någon orenhetskänsla. Till en sån människa kanske man måste säga, du måste börja acceptera att du inte kan ha kontroll över bakterierna. Att du inte kan ha kontroll över renheten i ditt liv. Utan att allt detta är saker som du får ta emot som gåvor ifrån Gud. Till många sådana människor kommer och säger, hjälp mig att få kontrollen över min ångest. Hjälp mig att få kontrollen över mitt duschande. Hjälp mig att få kontrollen över mitt kokande. Hjälp mig att få kontrollen över nycklar och gaskranar och vad det kan vara mera. Och det givna svaret är, vi ska be Herren att han avvecklar alla dina kontroller. Inte bygger ut dem. Ty kontrollen är Herrens. Allt är i hans hand och egentligen är ingenting i din hand. Och det är bättre att vi ber Gud att du får hjälpen att acceptera livet som det faktiskt är, än att du försöker vikariera för honom till att hålla reda på alla bakterier. Och så kan man få formulerat den bön med den sanning i sig som kan göra människan fri. Och vad det än var som var tvånget i människans liv, så började blekna bort och försvinna. Ty det är en missuppfattning att inte en andemakt kan försvinna gradvis. Frågan är ju inte hur många andemakter som där finns på olika platser i oss omkring oss. Utan frågan är ju vad de har att säga till om. Och poängen i det hela är att de ska få så lite att säga till om som möjligt. De ska få så lite mat som möjligt. Så småningom flyger de alldeles frivilligt. I allt detta är vi beskyddade av Jesu blod. I allt detta arbetar vi för att Jesu sanning ska göra människan fri. Den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Det finns något som heter auktoritativ befrielse från andemakter. Men vi måste vara mycket i samarbete med Herren för att förstå när den möjligheten ska användas och när den inte ska användas. Vi behöver mycket balans i karismatisk västerländsk kristendom på denna punkt. Nu ska vi tacka Herren. Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Herre, du har ställt fram en underbar möjlighet till frigörelse i våra liv. Du har gett oss den barmhärtiga sanningen. Och vi vill be dig ikväll att du öppnar våra ögon för vilken oerhörd kraft det ligger i den barmhärtiga sanningen när en människa längtar efter förvandling av sitt liv. Vi ber att du utrustar oss så att vi förstår att på ett rätt sätt använda detta unika redskap till människors bästa, till att sätta människor fria, till att föra dem ut i glädje och tacksamhet. Den barmhärtiga sanningen. Du själv som är den barmhärtiga sanningen. Var mycket verksam i oss så att vi kan upprätta varandra. Öppna våra ögon så vi kan ta emot upprättelse från dig, Herre, just genom att söka din härlighet som är nåd och sanning. Fader, vi prisar och tillbeder dig. Herre, vi går emot tider då många människor kommer att söka sig till din församling därför att de först har skrivit avtal med andra andemakter. Herre, håll oss beredda. Hjälp oss att inte överdriva. Hjälp oss att inte glömma bort den möjlighet som du ibland vill peka på för att människor ska bli lösta. Men beskydda och bevara oss med blodets beskydd. För att driva denna sortens undervisning åt det ena eller andra hållet. In i någon form av osundhet. Herre, det är inte mycket att lära om det här. Annat än just detta. Att samarbeta med dig. Det är du som kan det här. Vi kan det inte. Vi kan bara förstå. Att det är vår uppgift att hjälpa en människa till att stå under nåden. Och sedan utför du ditt verk. Herre, vi lovar dig. Amen.